morgon Nacka. Idag är det fredag. En ovanligt lång fredag. Den 9 april 2004. Klockan är bara någon sådär halv minut över 7 på morgonen här i Sverige. Solen skiner, ja, det är trevligt. Långfredagen 2004, god morgon. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardag morgon mellan 7 och 8. Det är ju helgdags. Jag hade egentligen inte tänkt att sända helgdagar, men ja, så vaknade jag 4, så jag blev väckt vid 4, så att jag har varit upp sedan dess. Så ja, tänkte bli lika bra. Vi har ju ett nytt stort projekt här. Vi ska nämligen bara läsa Stockholms historia under 750 år. En ganska lång tid. Som två såna sändningar. Och då tänkte jag, det kan man börja med det. Det är lite, liksom lite lugnare så här på helgen. Och det är en lite trevligare stämning. Det är någon grad över minus här i Nacka just nu. Och jag ska titta ut igen lite. Det är, oj, där kommer ju solen och lyser rakt i ögonen. Det är lite, vänta, ska vi titta här. Ja, alltså, det är en blå himmel, men det är lite sån här dis på morgonen. Lite dis ligger över himlen, över skogen. Men i stort sett en fin blå himmel, och det kommer att bli soligt hela dagen. Lite molnighet kommer det bli på himlen, men uppehåll då. Det kommer gå upp till en 12 grader här i Nacka. Ansvarig utgivare för den sändningen är Radioföreningen Nacka. 99,9 MHz. Man kan även höra den här sändningen på internet. Man går till radiolars.com. Och jag har börjat experimentera, som jag berättade lite igår. Jag har börjat att köra den senaste sändningen i repris. Den har snurrat, inte hela dygnet sen 23 timmar tillbaka, men ja, kanske hälften av tiden så jag låtit den här senaste sändningen snurra. Gårdagens sändning snurra i repris. Så jag liksom på fixa det lite, sådana experimenterande man får göra då det. Jag gjorde en datafil som var 60 minuter lång, men just den var lite för lång, så att det liksom försköts varje timme. Så att jag ska nog göra, kanske göra en 3 sekunder kortare eller 2 sekunder kortare, får vi se om. Det är liksom kul att passa in det där så att sändningarna upprepas samma minuter varje timme. Så att alltid timmen börjar om på toppen av timmen. Det är sånt där. Alltså det är helt fantastiskt vad man kan göra. Jag kommer ihåg bara för några år sedan när det här med automatik var någonting riktigt krångligt och bökigt. Hur skulle man göra? Rullband som var fjärrstyrda med olika timrar och reläer som slog till. Klockor som styrde och nu kan man liksom sitta, ja, som vanlig amatör kan man sitta med någon dator och fixa. Här har jag fått hjälp som jag alldeles klart själv, men fått hjälp här på Radio Nacka med ordna här en liten dator, och så kan då programmet gå i repris. Man kan liksom göra så att det går om varje timme, och man kan själv sitta och fila på så att det startar snyggt när det ska, sånt där. Världen har förändrats. Och så kan man lägga ut det på sin lilla hemsida så där, så att det går att lyssna över hela världen. Och inte nog det, man skulle försova med någon morgon här. Det går liksom programmet ut av sig själv. Det är helt fantastiskt. Man kan inte undgå att bli fascinerad. Men då har jag jobbat ganska mycket med sån här sändningsteknik och ljudteknik under åren. Så att det är någonting som inte kommer som en nyhet för mig. Och kanske därför är jag så fascinerad. Man ser liksom historien tillbaka. Men det är klart, sen kommer den nya generationen. De har ingen respekt för hur avancerat det är. Det är väl ungefär som om man aldrig har kört bil eller sett en bil. Så börjar man köra dem med bil med automatlåda. Då inser man att det, vilken skillnad det var från när man själv fick hålla på att växla. Det var ganska fantastiskt det att man har lyckats bygga någon automatväxellåda som sköter det där åt en. Men det är klart, det tänker man aldrig på. Man bara kliver in i en bil och har sett och kör. Och så vidare. Så att hälsan tiger still. Mest fascinerad ska man kanske vara av sin egen kropp och naturen och allting som fungerar och rör sig i naturen. Och så här på våren startar upp igen och börjar leva. Träden bara suga upp vattnet ur jorden och stråla ut så att det blir lite fuktigare i luften, så att insekterna klarar sig och kan bli ätna av fåglarna, som då kan lämna spillning som kan skapa nya träd. Och så där håller det på. ungefär som det här programmet upprepas. Men ja, det är allt det här bara för liksom skjuta undan det tråkiga vi måste gå in på, nämligen Dagens Nyheter. Jag är faktiskt inne på just den sajten nu också, och japaner och andra västerlänningar kidnappade i Irak. De nyheterna kom redan igår. Det är ganska ruskigt det här. Och alltså man kan ju inte, jag vet inte om det är hemskt att säga, men man kan ju inte undgå att fråga sig om sånt här då är en följd av vad som hände i Spanien efter det hemska bombattentatet i Spanien. Så blev det ju regeringsskifte, vilket det förmodligen inte hade blivit annars. Och en regering trädde till som var mer undfallande mot terrorister och skulle ta hem trupperna från Irak och så vidare. Och efter det så var det flera nya bombattentat på gång i Spanien. Och man kan inte undgå att undra om det kan vara så att, ja, det är kanske dumt att spekulera, men en sån här kidnappning som sker i Irak, om det liksom en följd av att till exempel Spanien visade det här, att de bara faller undan för terrorister, vilket ger dem blodad hand och ger dem liksom en skjuts och dra på. De ser att de kan vinna mer och mer och mer. Och hur långt ska man backa? Det finns vissa som säger att just Spanien anfölls kan möjligen ha att göra med att man går tillbaka till 1400-talet någon gång, så hade ju islam ett starkt fäste runt hela Medelhavet, inklusive Spanien. Och man undrar om det är det Al-Qaida har i tanken att försöka återvinna Spanien. Man vet inte riktigt. Men i vilket fall som helst så är det ju självklart att terroristerna i första hand anfaller länder som kan tänkas ge med sig och kan tänkas vara lite veliga. På så sätt spräcka koalitionen. Det är klart att det skulle säkert bli någon form av poängseger, tycker de, om de kunna göra ett riktigt stort här och då i USA igen, vilket förmodligen kommer. Men sen är väl frågan om de inte riktar in sig mer på de länder som inte lika starkt har gått in för att krossa terrorismen och lika starkt går in för att försvara demokratin. För det är lättare att få de lite vigliga länderna att falla. Så att jag tror att Spanien kan förvänta sig mer terror efter att man gav efter här med trupperna i Irak. Men å andra sidan så är naturligtvis islamisternas mål att mörda så många som inte tillhör deras falang som möjligt, inklusive muslimer. Och det sker väldigt många terrordåd mot muslimer i muslimska länder för att Al-Qaida-typerna tycker att de här länderna har närmat sig öppenhet och demokrati och väst lite för mycket. Och man tycker att länderna ska skärpa till sig. Bombattentatet på Bali till exempel. Och på Filippinerna också samma sak. I första hand vill man ju stoppa kopplingar till demokrati, vare sig det är politiker eller det är kopplingar till väst eller turistindustrin eller sådär. Så att man vill isolera länderna och få dem tillbaka till den här strama diktatoriska follan. Så det är väl där kriget står. Och som jag berättade om igår, det är naturligtvis så att frihet och demokrati hotar diktatorer. Ja. Men jag hade tänkt undvika lite av alla de här nyheterna då och ägna mig lite mer åt den här Stockholms historia. Det kan vara lite trevligare så här när det är helgdag och långfredag och allting. Men vi ska väl titta in och kolla några fler nyheter, så får vi se sen. Det här har din nacka. Klockan är 7:09 på morgonen. Jag heter Lasse Lundberg och finns här varje vardag, även helgdag idag, mellan 7 och 8 på 99,9 och på radiolars.com på internet. igår var ju den stora dagen jag berättade så mycket om, när Condoleezza Rice, National Security Advisor för president Bush, hon vittnade inför 11 september-kommissionen borta i Washington. Och jag satt och tittade på det här i Sverige. Jag tittade på ganska mycket av det och lyssnade. Det var ganska intressant. Jag tyckte de kanske gick lite för hårt ut ibland. Det är ju så att när man är ett vittne för en sån här kommission, så är det de som har ordet. Det är ju som att stå inför domstol, att det är domarna som har ordet. Så att hon avbröt ibland lite de som pratar, och det är de som har rätt att avbryta henne, inte tvärtom. Det är egentligen deras frågor som ska styra. Men å andra sidan är det ju inte hela sanningen, för det är också ett politiskt spel. Det är ju ett presidentval på gång, så att tyvärr är det också så att en del av den här kommissionen då, som består av det andra politiska partiet, Democrats, de försöker väl att inte bara få fram vad som hände runt 11 september, utan kanske även göra lite politiska poäng runt omkring. Och det kanske var det hon försvarade sig lite mot. Men, och sen var det en del applåder där. Det är inte så lyckat applåder. Det skulle ordföranden satt stopp för. Det ska inte vara något, bli någon show utan en sån här utfrågning. Det är allvarliga saker. Och Condoleezza Rice anförde en anledning till att hon var lite tveksam till att vittna. Det är ju faktiskt så att USA uppdelat, makten i USA uppdelat mellan olika baser. Det är, kan man säga, senatorer och kongressmän som en makt, och så är det högsta domstolen en annan, och så är det presidenten en tredje. Och det är viktigt att hålla de här isär så att de inte flyter ihop, för då försvinner lite av särskiljningen av makten i USA. Och jag vet inte om det var ett svepskäl, men hon anförde det som ett skäl till att hon var lite tveksam till att vittna. Och så att det ligger väl en del i det i alla fall, men jag vet inte. Det finns också checks and balances i amerikanska konstitutionen där de olika makt pelarna ska hålla lite koll på varann. Och det här är ju en sån, skulle man kunna säga. Hon anförde också en annan sak, att en anledning till att kampen mot terror hade gått dåligt tidigare i USA var ju att CIA och FBI inte samarbetade så mycket. Men det är också en del av den amerikanska konstitutionen att det ska vara åtskillnad mellan maktcentra. Och FBI är en civil, inhemsk organisation i första hand som ska lyda lagen. Men CIA är presidentens redskap, och som då inte får agera inom USA eller mot amerikanska medborgare. Just för att hålla risken för statskupp och totalitär regim borta från USA, så har man ju satt de här spärrarna. Men det är ju frågan om balans, om checks and balances, det här naturligtvis. Men det är i alla fall trevligt att se Condoleezza Rice. Hon är så, hon har sån klass. Hon har liksom, hon är så bright och kan så mycket. Och hon är så på hugget och vet. Däremot kanske hon stöter bort med sin hårda stil, men det beror ju på vad hon ska för roll. Hon är ju inte, så att säga, en folkledare. Det är inte hennes jobb. Hennes jobb är att vara National Security Advisor, kunna sin sak, vilket hon kan. Så det var ganska kul. Och på C-SPAN körde de lite berättelse om henne även innan utfrågningen började klockan 15 svensk tid. Så från 2:30 hade man intervju med författare som har skrivit en bok som heter Condi. Det är hennes smeknamn då, för Condoleezza. Så om det är någon som är intresserad kan man titta efter den boken. Condi, C-O-N-D-I. Jag kanske ska lägga upp en länk om det också på min hemsida. För att det är en författare som skrev en hel bok om Condoleezza Rice barndom och uppväxt och sådär. Hon är även intresserad av klassisk musik. Hon spelar piano, och det var lite det som drev henne över till dessa ryska tonsättare och över till Ryssland och Sovjet, som hon blev intresserad av. Hon lärde sig ryska och sen har hon arbetat med att förstå kommunismen och Sovjetunionen. Och hon är en ganska god sovjetkännare, och till den delen har hon då gjort nytta när det gäller kalla kriget och kampen mot sovjetkommunismens ambitioner mot över världen. Så hon är ganska kunnig när det gäller hela det här världspolitiska och militärpolitiska spelet. Och hon är även professor, och det blir Stanford, de borta stans borta i Kalifornien, i San Francisco. Hon har haft en professur och varit med i styrelser för olika oljebolag. Hon har en oljetanker uppkallad efter sig. Och en del av hennes politiska inriktning kommer när en av hennes, som barn, när hennes flickvänner blev dödad i någon form av hate crime mot en kyrka hon var med i. I, ska vi se, Alabama. Jag minns inte var hon är från riktigt nu, men för mig till någonstans i södern där. Hon är född 1954 och en del säger att hon möjligen skulle kunna ta över Colin Powells post om han nu avgår, och om George Bush nu blir omvald så skulle hon möjligen kunna bli Secretary of State. Så stannar hon kvar i samma sfär, men det är de titlarna, Secretary of Defense och Secretary of State, anses då högre rang i sig. Och det innebär ju också att man är chef över stora verksamheter. Men att vara National Security Advisor som hon är nu, då slipper man så att säga vara chef och administratör för en stor verksamhet. Så man har inte samma pondus på det sättet. På den andra sidan så står man presidenten närmare och är mera presidentens hjälpreda lite mer direkt, är väldigt nära kontakt, och eftersom man slipper hålla på med de här administrativa delarna så blir det mer att man ägnar sig åt policy, kan man ju säga. Det är klart att när det gäller såna här lite mer känsliga operationer som kanske militären håller på med, CIA, som kan ha strategisk tyngdpunkt, då kommuniceras det väl en hel del med Vita huset och National Security Advisor, även presidenten. Jag tänker på en sån här sak som kan få politiska återverkningar, som när man besköt den här moskén i förrgår till exempel, eller hur man ska göra om man hittar Saddam Hussein, ska man liksom, vad ska man göra med honom, lite sådana där saker, och kanske om man hittar Osama bin Laden, sådana lite stora, mer storpolitiska saker, då kommuniceras det ganska mycket med ett Vita hus som en president. Och sen är det upp till presidenten hur mycket han lägger sig i. George Bush har inte varit inne och fingrat så mycket i detaljer som andra presidenter. Lyndon B. Johnson var väl en av de värsta när att lägga sig i Vietnamkriget och hålla på och rita upp bombräder eller vad det var. Och Jimmy Carter var lite sån här, det sägs att han, jag vet inte om det skämt om det är sant, men det sägs att han till och med låg sig in och la upp schemat för tennisplanen på Vita huset där, när den skulle, vem som skulle få spela vilka tider. Han satt till och med och plita med sånt där också, det är helt ofattbart. Men George Bush är lite mer som Ronald Reagan, att han undviker såna här saker och försöker hålla sig till de viktigare, större sakerna och lita på sina underhuggare. Sköta detaljerna. Men som sagt, man kan, en sån som Condoleezza Rice har säkert i alla fall, hon är väldigt inblandad när det gäller de här, och bestämma om de här operationerna som kan ha politiska återverkningar i alla fall. Då är det direkt kontakter fram och tillbaka. Och så hon har ganska stort inflytande, måste man säga. Och just det, som sägs, det har jag hört nyligen, att hon är tydligen väldigt intresserad av fotboll, alltså amerikanska delen av fotboll, som vi skulle kunna ha någonting som liknar rugby mer kanske i Sverige. Men och hon skulle, hennes dröm vore att bli commissioner till för är det för NFL? Jag kan inte där så bra med sport, men National Football League, så att där vet man att det är en annan sida av henne. Så mycket med Condoleezza Rice i alla fall, som är säkerhetsrådgivare och har en ganska viktig nyckelpost när det gäller krig mot terrorn. Och vad som var så märkligt var den här Richard Clark, som för ett tag sedan vittnade inför samma kommission, eller för septemberkommissionen, och sa att Condoleezza Rice inte hade talat som väl Al-Qaida såg det ut som, eller som bin Laden, han förde på tal. Det var det att sen dess har man dragit fram några inspelningar från radion och radiointervjuer när hon pratar just om den här terrorn och pratar om de här terroristerna, så att vissa som är ganska väl insatt. Och egentligen var det väl så att ja, om vi går tillbaka till Clinton-regimens 8 år, så gjorde de inte så mycket för att bearbeta terrorn. Det var mycket därför den kunde växa till sig också. Osama bin Laden fick ju blodad tand när de anföll World Trade Center första gången, och det inte blev så mycket reaktion, och de anföll ambassaderna i Afrika, 2 stycken amerikanska ambassader, och anföll US Cole, det här krigsfartyget. Så det finns ju, det har liksom lett till att terrorismen har växt till sig. Men det började också redan med Ronald Reagan, som drog tillbaka marinkårssoldaterna från Beirut efter att terrorister hade haft ihjäl en hel del marinkårssoldater i deras baracker genom att köra in en bil med sprängmedel och så vidare. Och det har varit flera sådana attacker. Och Ronald Reagan drog hem soldaterna då när det blev för bråkigt och stökigt, och det var också en signal till de här terroristerna att det bara går på och terrorisera, så kanske man kan vinna. Så det är här som George Bush har intagit en motsatt ståndpunkt och sagt att nu är det dags att sätta ner foten och försöka få stopp på terrorn världen runt. Det här är Nacka 99,9, klockan är 7:20. Det är fredagen, långfredagen den 9 april. Och som jag sa igår, att man slipper president. Jag skulle inte kunna besluta om det vore rätt att gå in i Irak eller inte. Jag tycker det är en svår fråga. Det är en taktisk fråga. Däremot är det helt klart att man måste bekämpa terrorismen. Den stora strategiska frågan är, det är ganska självklart. För att det är viktigt att försvara vår demokrati så länge vi har den. Det är bara för man är född och uppväxt i den. Och Sverige har haft fred i 190 år, vad det blir, så är det inte säkert att det kommer att vara. Och dessutom klarar inte vi oss om resten av västvärlden börjar chansera. Så det finns egentligen bara ett sätt, och det är att bekämpa terrorn så länge man kan. Det finns inget annat val egentligen. Och så mycket med de senaste nyheterna, de senaste händelserna. Det här Radio Nacka, klockan är 7:21. Och nu om en stund så ska jag gå in på boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson, som jag lovade. Okej, för er som inte kunde se Condoleezza Rice igår på datorn, så ja, det går faktiskt att se. Går man till min hemsida radiolars.com finns det en länk till C-SPAN, och där finns, jag har inte kollat, men med all säkerhet så har de nu hunnit ordna en inspelning som ligger redo på deras hemsida. Så det är bara att trycka på, om man klickar under Most Watched Videos eller Recent Videos där, så kan man säkert hitta inspelningen med Condoleezza Rice. Så kan man titta på den på begäran på datorn. Det finns också en utskrift av hela konversationen som jag också ska lägga upp på min hemsida, tror jag. Det är Fox News Channel, för er som vill söka själva, som lagt upp den utskriften. Så kan man läsa sig till vad som försiggick på det tre timmar långa utfrågningen igår från Washington. Och det var ganska stort i USA. De stora tv-kanalerna bröt sina sändningar och sänder det här direkt. Och det är ganska ovanligt, och det sägs att det möjligen kan ha en stor del i hur det går i presidentvalet också i höst. Det här är Radio Nacka. Klockan är nu 7:24, det är dags att börja på boken nu, tycker jag. Och vi har väl ett par grader utanför fönstret, vi har sol, och det kommer bli soligt idag när det är en stocka moln, men uppehåll och uppåt en 12 grader idag på långfredagen. Och den bok vi ska fortsätta med här idag är alltså Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson, och det är en ganska tjock bok. Ska se, det är alltså 400 sidor någonting. Och han berättar i sitt förord som jag läste igår lite hur han ser på det här med vad det är man ska göra med en historiebok och vad man ska berätta. Han berättar att han kommer upphålla sig ur den första tiden, de första 150 åren, de första delarna kommer han lägga sig sin tyngdpunkt på, kanske inte så mycket på förra århundradet. Och jag går in på första kapitlet här som egentligen är en liten fortsättning på hans programförklaring av vad han tänker göra med sin bok. Eken och vattnet, en inledning, heter första kapitlet. Varför skriver man en bok om Stockholms historia? Frågan är berättigad. Med tanke på hur omfattande Stockholmslitteraturen är. Det finns böcker och uppsatser utgivna om snart sagt varje aspekt inom det vida fält som kallas stockholmiana. Men trots att det finns detaljstudier om stort och smått i Stockholms historia så saknar huvudstaden vad många andra svenska städer, för inte tala om utländska huvudstäder, saknar. Nämligen en bok som berättar om staden och dess invånare och öden under hela dess existens. Det är denna lucka som den här boken avser att fylla. Man kan diskutera när det är relevant att skriva en stadshistorik. Svenska städers historia har ofta skrivits med anledning av jubileer som firas stadens grundläggning, minnet av en stor brand som härjat staden, eller utifrån andra icke-vetenskapliga utgångspunkter. Visserligen betyder ett sådant årtal och firandet eller minnet av detta ingenting, eftersom relevant historisk forskning kan och skall bedrivas oavsett hur gammal eller ungt studieobjektet är. Men när det gäller att skapa intresse för forskningens resultat, ett jubileum och den uppmärksamhet som detta orsakar, inte sällan en mycket bra draghjälp. Och sen en annan sak att forskaren själv kan angripas av denna talmystik som späder på intresset för ett visst historiskt objekt eller historisk händelse. Svårigheten att greppa en stads komplexa historia gör att man som författare ställs inför ett viktigt vägval. Antingen får historiken ta flera volymer i anspråk, och då förfelas en del av syftet att vända sig till en bredare allmänhet. Alternativet är då att utesluta betydande partier av stadens historia och renodla framställningen för att spara utrymme. Men då öppnar man sig å andra sidan för kritik som hävdar att väsentliga delar av historien utelämnats. Sådana diskussioner har aktualiserats av moderna, tjocka enbandsverk om storstäderna Berlin och London. Utmaningen att försöka skriva en logiskt, gripbar och läsbar framställning av Stockholm och stockholmarnas historia under 750 år har fått mig att välja det upplägg som den här boken har fått. Men även om den här boken förhoppningsvis ska fylla en lucka för de stockholmare och andra som är intresserade av huvudstadens historia, så finns det naturligtvis många föregångare som har inspirerat mig i mitt skrivande och i olika omfattning fått lämna underlag till den här boken. Det här Radio Nacka vill läsa Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. Och nästa rubrik lyder Stockholmsforskningen. Jag fortsätter. Om vi bortser från alla de som i anslutning till rikshistorien också har behandlat Stockholms företeelser, så får Johannes Messenius, dramatikern, historikern och en av vårt lands första moderna renässansmänniskor, anses vara den första riktiga Stockholmshistorikern. Under sin tid som stadsfånge anklagad för påstådda katolska sympatier på avlägsna Kajaneborg i finska Österbotten skrev han ibland bland annat en mycket skrev en skrift om Stockholm. Alltså det här är lite tidigt på morgonen, jag ber om ursäkt, men alltså jag måste dra ner rullgardin för att solen börjar faktiskt bli lite besvärlig här. Det är ingen som helst känsla för historia och den lever bara i nuet. Under sin tid som stadsfånge anklagad för påstådda katolska sympatier på avlägsna Kajaneborg i finska Österbotten skrev han bland annat en skrift om Stockholm. I en lustig och trovärdig krönika om Stockholm beskrev Messenius sin kärlek till huvudstaden. Om Stockholm, Sveriges huvudstad, en krönika mig skriva bad, min egen kärlek, den by till. Den här lokalpatriotismen har inte bara haft sin förankring i Stockholm som helhet. Även enskilda stadsdelar och deras företrädare angreps tidigt av en mer lojal lokal patriotism. Ett bra exempel är skolmästaren Olof Justinius Göding i Ulrika Eleonora eller Kungsholms församling i sin historik Kongholms minne. Eller beskrivning om Kongsholmen publicerad 1754. I vilken han bland annat tillbad Herren, den allra högste, som låtit inom få år genom sin välsignelse denne Kungsholms församling anseligen förökas både av invånare och byggnader. Han har än vidare och stese sin hand över henne att hon, om en mindre års förlopp, må tävla med det övriga Stockholms malmar. Annars är den första författaren av en historik över Stockholm, Johan Ehlers, som åren 1800-1810 gav ut det historiskt-topografiska fyrbandsverket med namnet Stockholm. Dess värde för forskningen är omstritt, men Ehlers har i alla fall haft en stor betydelse. Flera av de historiska verk om huvudstaden som såg dagens ljus senare under 1800-talet var i praktiken sammanställningar utifrån Ehlers verk. Ja, det här gäller inte minst Nils Lundqvist som år 1828 gav ut sin Stockholms historia från stadens anläggning i närvarande tid. Det var det första moderna historieverket som byggde på solid forskning och det utkom med anledning av 1897 års stora konst- och industriutställning. Ja, ursäkta, ska vi vända refbandet här? Det här är Radio Nacka 99,9. Jag tror att jag tar en liten paus här. Jag ska ordna lite med stänga av solen här också. Och vi läser högt ur Stockholms historia under 750 år. Klockan är 7.32. Det är långfredag den 9 april 2004. God morgon. Nacka 99,9 7:37 är klockan och fredag den 9 april. Vi har en lång fredag på gång här. Så nu är väl påsken här, eller hur är det nu? Vi kommer att få en 12 grader som bäst under dagen här i Nacka. Och solen kommer att lysa. Det kommer att vara lite spridd molnighet ibland som tränger emellan. Men i stort sett sol. Och redan nu har vi ett par plusgrader här i Nacka. Och den bok vi har just börjat på är Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Och jag fortsätter. En bit in på 1900-talet aktiverade Stockholmsforskningen på den nya historiska institutionen vid Stockholms högskola. Här arbetar man under 1920- och 1940-talen med rad specialstudier om huvudstadens historia. Drivande var den man som måste betraktas som den historiska Stockholmsforskningens nestor, historieprofessor Nils Ahnlund. Vid sidan av en enorm produktion med tyngdpunkt på den svenska stormaktstiden forskade han intensivt i Stockholms historia. Och resultatet blev, förutom en rad viktiga uppsatser och essäsamlingar, monumentalverket Stockholms historia före Gustav Vasa, utgivet år 1953. Lagom till stadens 700-årsjubileum. Det här är fortfarande den kanske bästa och mest läsvärda bok som skrivits om Stockholms historia. Även om den bara handlar om medeltiden. Nils Ahnlund avled år 1957. Men hans många tryckta uppsatser och inte minst en stor mängd bevarade excerpter och anteckningar i hans personliga arkiv i Kungliga biblioteket vittnar om att han inte bara hade långtgående planer på att fortsätta sin stort anlagda historiebeskrivning om Stockholm. En mer populär historik ur en dittills delvis försummad del av stadens historia var den bok som gavs ut 1939 av kulturhistorikerna Roland Hensel, Gardar Salberg och Gösta Selling. Och den hette Mälardrottningens underliga öden från Gustav den tredje till Gustav den femte. Och till samma genre kan man föra det 1967 utgivna Stockholm, ett bildverk med bidrag av flera Stockholmskännare. Jubileumsåret 1952, som av flera olika skäl huvudsakligen firades 1953, kulminerade den 17 juni. Då runt 100 000 stockholmare fyllde Kungsträdgårdens allé fram till Jakobs kyrka och lyste upp av 200 ljusglober. Festligheten omfattade inte bara en Bellmansfest i Haga med 50 000 deltagare, ett särskilt krönikespel och en födelsedagsfest i stadshuset. Flera arbeten om stadens historia såg också dagens ljus. Samfundet Sankt Eriks årsbok 1953 med underrubriken Stockholm 700 år innehöll en läsvärd översikt över stadens historia. Och här är återgås en högtidspredikan som hölls i Klara kyrka den 19 juni 1953. I tongångar som nästan påminner om Johannes Messenius kärleksförklaring till Stockholm från det tidiga 1600-talet. I sin predikan citerade Olle Nystedt, kyrkoherden i Danviken, Per Tollesson i dennes avskedspredikan när han 1793 skulle lämna Stockholm. Och han sa: Herren välsigne dig, du hela kära Stockholms stad. Om jag dig förgeter, så var det min högra hand förgeten. Min tunga låde vid min gom. Om jag icke låter din välgång, min glädje vara. Slutcitat. I samma predikan år 1953 citerades klassiska rader av August Strindberg, den gamla rabulisten och samhällsomstörtaren, som nu hade blivit allmänt accepterad. Predikan inleddes med den, inte minst ur kyrkans synvinkel, representativa och målande skildringen av Stockholm i fågelperspektiv i romanen Röda rummet från år 1879, citat. Nu ringde det sju i Katarina och Maria sekunderade med sin mjältsjuka diskant. Och Storkyrkan och Tyskan fyllde i med sina basar. Och hela rymden dallrade snart av ljudet från alla Stockholms sju klockor. Men när det tystnat, den ena efter den andra, hördes ännu långt i fjärran den sista sjunga sin fridfulla aftonsång. Slutcitat. Det var klockan i Klara. En rad uppsatser med läsvärda inblickar i olika aspekter av den jubilerande stadens historia redigerades av litteraturhistorikern Magnus von Platen i boken Stockholm 700 år, en minnesskrift från 1951. Och en omfångsrik volym ägnade stadens kärna, nämligen Boken om Gamla stan, en jubileumsskrift från 1953. Den av Åke Olmark, Oskar Wieselgren och Vera Sjökrona. Under de senaste decennierna har Stockholms historia främst beskrivits av Bengt Järbe i Stockholm. En bok som heter Stockholm från 1968. Och dessutom den brett upplagda Stockholms historia i två band av ekonomihistorikern Staffan Högberg 1981. Och inför det senaste sekelskiftet gav journalisten och författaren John Crispinson ut en idérik tablå över Stockholms historia med tonvikt på de olika sekelskiften som staden genomgått i form av sekelskiften, som titeln var. Och under rubrik En krönika om sex, makt och pengar från 1999. Vid sidan av de traditionella historieverken faller de tre faktarika volymer som Hans Harlén gett ut under rubriken Stockholm från A till Ö från 1997 till 1999. Och även om jag här inriktar mig på de böcker som har försökt att greppa hela Stockholms historia, så måste jag också nämna några periodiska publikationer. Och främst ibland dessa är naturligtvis samfundet Sankt Eriks årsbok. Den har utkommit allt sedan år 1903. Och inte bara nästorn ibland stadens historiska litteratur, utan även idag synnerligen livaktig som den i särklass viktigaste historiska publikation som publicerar uppsatser om Stockholms historia. Och även om samfundet Sankt Erik får betecknas som Stockholms stadsmuseums vänförening, har museet under senare decennier gett ut en egen årsbok i form av Stadsvandringar. En mycket kortlivad tidskrift som hade goda ambitioner var Holmia, historisk tidskrift för Stockholm, som utkom med två häften år 1918. Skriften innehöll uppsatser som helt enligt utgivarens föreståndarens för rådhusarkivet Nils Löstermans intentioner byggde på material från Stockholms rådhusarkiv. Vid sidan av de professionella historikerna så har en lång rad författare, visdiktare, tonsättare och konstnärer behandlat Stockholm, dess utveckling och historia. Det må sedan vara berättelser av August Blank, August Strindberg, Hjalmar Söderberg eller Per Anders Fogelström, eller texterna och tonerna hos Carl Michael Bellman, Evert Taube eller Cornelis Vreeswijk, för att inte tala om de blå färgerna hos en målare som Eugen Jansson. Och en mera skämtsam ton har anslagits av Albert Engström, utan att förlora kontakten med den stockholmska verkligheten. På 1950-talet inleddes Ivar Alrud, pseudonym för Ivar Ahlstedt och Sid Roland, med sina tvillingdeckare en våg av spännande ungdomsskildringar i Stockholms miljö. Flera av våra bästa deckarförfattare har också haft goda kontakter med den stockholmska vardagen. Allt ifrån 1910-talet Samuel August Dusset, vars hjälte höll till på Östermalm, till våra dagars Olof Svedelid med förkärlek för Kungsholmen. Och en oslagbar kulmen fick genren i Stig Trenters böcker om det kriminalproblemlösande och kulinariskt hängivna paret, fotografen Harry Friberg och kommissarien Vesper Jonsson. I dessa båda herrars sällskap får läsaren inte bara besöka Stockholms mörka kvarter, utan guidas även genom allahanda vardagsmiljöer och inte minst stadens salhallar, sådana som de tedde sig mellan 1940- och 1960-talen. Och till samma kategori kan man också föra mamsell Josabet Sjöberg, som med sina ivistiska målningar har skildrat viktiga delar av 1800-talets vardagsliv på Söder och Norrmalm. Och alla dessa konstnärer har tillsammans med andra artister bidragit till att förmedla bilden av Stockholm, såväl dess nutid som historia. Ja, god morgon, jag heter Lasse Lundberg, finns här på Radio Nacka varje morgon mellan 7 och 8, om det är måndag till fredag då, det vill säga. Och den bok jag just har börjat på här är Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. Och ja, det är intressant, det är alltså, här har man växt upp i Storstockholm och bott här en stor del av sitt liv. Och det är klart att så går man genom stenarna och så känner man ju på sig det som jag berättade igår. Alltså, jag kan känna på mig de här gamla andarna, det här gamla lidandet i Stockholms blodbad i gamla stan. Alltså, jag blev så illa berörd när jag var barn och man vallades där och kände den här gamla döden och lidandet. Jag undrar ibland hur mycket som lever kvar av tidigare liv i platser, och om det är därför... Ja, jag är en sån där som gillar vildmark och ödemark bäst. Jag vet inte om det är mest fritt från gammal lidande eller hur det ligger till. Så att, men det är intressant i alla fall att lära sig mer om den hembygd man har växt upp i. Varav Nacka är en liten men viktig och vital del. Soligt kommer bli idag, det här Radio Nacka. Vi sänder på 99,9. Man kan även lyssna på internet om man vill på radiolars.com. God morgon. Tidigare här sändningarna så finns det en underlig paradox när det gäller hela jordens klimat. Där vi pratat mycket om växthuseffekter och global warming och att jordens medeltemperatur ökar. Vilket stämmer. Och paradoxen är här att det här skulle kunna leda till att vi här i Sverige får en ny istid. Och att vi skulle kunna få sibiriskt klimat här i norra Europa. Ja, även södra Europa. Det skulle bli kallt ända ner till Spanien. Och som jag berättat tidigare har man gjort prov på Grönlandsisen till exempel. Där man kan borra sig ner. Och lik årsringarna i träd så kan man ju kolla år för år för år. Vad har varit för temperatur och hur djupa vintrarna har varit och såna saker. Och vad man har funnit då att det här med istider kan slå till ganska snabbt. Ifrån samma temperatur vi har idag så skulle det kunna bli istid bara på 3-10 år som snabbast. Det är snabbast istider har slagit till. Och BBC hade en historia igår som jag hade tänkt ta med och så inte han. Och det var att Grönlands is minskar och kanske kommer att försvinna helt. Som jag berättade tidigare så har ju mycket av isen på norra halvklotet smult undan. Islagren blir mindre och mindre och mer vatten smälter ner och rinner ner i havet. Och det är alltså det som skulle kunna föra med sig att vi skulle kunna få en istid här för den här golfströmmen som alltså innebär att solen lyser på vatten vid ekvatorn som sen förs med golfströmmen norrut upp och värmer upp oss här i England och i Skandinavien och så vidare. Under vintern får alltså England får halva sin värme från golfströmmen. Men när det här varma vattnet kommer upp och värmer upp oss här och sen kommer det upp och träffar isen och går ner till botten och så går det tillbaka sen söderut igen längs havsbotten. Men om det smälter tillräckligt mycket sötvatten och rinner ut där golfströmmen träffar isen i norr och det blir för mycket sötvatten där så stannar den här stora maskinen av. Då sjunker inte det här varma vattnet ner. Alltså det är som gör att hela den här processen skulle kunna stanna av och då tar istället golfströmmen en mycket sydligare sväng och hoppar förbi oss här i norra halvklotet. Och det innebär inte bara att det blir kallare här, det innebär också att det blir varmare runt ekvatorn så att det blir mer extrema temperaturer istället för så här jämnt modererat och med den lagom temperatur som vi har nu i stora delen av jorden så blir det ganska hett på mitten och ganska kallt här på sidorna. Och det gör att medeltemperaturen under istiden har egentligen inte varit så mycket lägre. Det är bara några få grader egentligen. Men det har varit betydligt kallare här då runt norr och runt söder sydpolerna och sådär. Och det sägs att det räcker med en höjning av temperaturen med 3 grader för att Grönland skulle kunna förlora sin is. Men det tar då ett tag. Det tar kanske, ja det finns många olika beräkningar. Isen på Grönland skulle kunna försvinna då inom 1000 år om global warming fortsätter som idag. Och det ser inte ut som den kommer minska. Vi pumpar upp så mycket olja vi kan och ökar oljeförbrukning och så vidare. Och sen finns det också olika meningar om hur mycket människans förbränning av olja betyder för växthuseffekten. Jorden har alltid gått igenom sådana cykler och vad solen har för sig betyder ju så fanligt mycket mer. Så vi vet inte hur mycket människan påverkar de här sakerna. Men vad vi vet är att om det slår till åt fel håll så kan det vara omöjligt att komma tillbaka igen. Det är ungefär som man har en planka som balanserar på en sten och så lägger man på lite sand och händer ingenting. Och så fortsätter man upp på ena sidan längst ut och häller på lite mer sand, händer ingenting så där. Sen händer ingenting och sen bara plankan sakta liksom går ner lite när man häller på några sandkorn till så där och sen går det ner. Och sen bara pang så ramlar hela plankan över plötsligt och då går det inte att komma tillbaka och det är väl sådana scenarier man är lite orolig för. För i alla de experiment man har gjort med dataprogram för att kolla jordens klimat så har man försökt sätta in en sån här störning så att det ska kantra och sen har man lyckats komma tillbaka igen. Så att en hel del saker om jorden och klimatet vi inte känner till. Och det är alltså University of Reading och Jonathan Gregory, en forskare där, som har kommit ut med en rapport nyligen om att även Grönlands is är i fara och i riskzonen. Men en annan sak de får fram med sina modeller det är att när den här isen smälter från polerna och lägger sig i havsvattnet så ökar havsnivån och enligt den beräkningen skulle den kunna öka så mycket som 7 meter. Goodbye Holland. Och även Italien, Venedig. Det är bara flytta från Holland i så fall. Så det blir ganska allvarligt om det skulle stiga så mycket. Och det är också så att under istiderna så har jorden varit betydligt torrare. Det har varit mer vatten i haven och mindre som har cirkulerat uppe på land. Och man tror att det möjligen kan ha varit en istid som fick människan att lämna Afrika för, ja vad är det nu, är det 50? Jag kan inte ha siffror, inte min starka sida, men nej, det var ganska länge sedan i alla fall. Det var innan mellanvåg till och med. Så möjligen var det torkan i Afrika som uppstod på grund av en istid som fick människorna lämna Afrika. Och då var även det var även då som den stora migrationen började runt om i hela jorden. Så vi är på ett eller annat sätt beroende av Moder Jord som påverkar vår historia och våra liv. Och apropå det så har nu Folkpartiet återigen börjat pusha för att man kanske ska bygga ut kärnkraften. Och det är klart att man just har pratat om växthuseffekt och CO2, sån här koldioxid eller koloxid eller vad det heter, så är det klart att då framstyr kärnkraften som mer positiv. Men går man till min hemsida och tittar på länken jag har till bilderna från Tjernobyl så är inte kärnkraften så kul heller. Så there is no free lunch. Det går liksom inte att få någonting gratis. Allting har ett pris.
Klockan är 08.00. Du lyssnar till Radio Nacka.